om Kina den 21 december 1994.
Kina får inte komma med i frihandelsavtalet GATT igen och får därmed inte heller vara med från starten av den nya världshandelsorganisationen WTO. Och nu ger Kina USA skulden för det här misslyckandet. Däremot så tycks det inte bli något av Kinas hot att stänga sina handelsgränser för omvärlden.
Aldrig förr har en nation med så låg levnadsstandard så snabbt blivit en stormakt i världshandeln. Det var det som Kina stupade på i försöken att nå det mål det självt satt upp att senast till årsskiftet ha tillåtits återinträde i GATT. Med de flesta mått är Kina fortfarande ett fattigt utvecklingsland med en genomsnittlig inkomst inte mycket större än många av Afrikas fattiga nationer. Men samtidigt är det genom sin storlek redan världens tredje starkaste ekonomi som om mindre än 25 år beräknas passera USA som världsetta. Med sin fattigdom som argument krävde Kina medlemskap på samma villkor som andra utvecklingsländer, exempelvis Indien, på grund av sin tyngd i världsekonomin och i världshandeln där Kina idag svarar för en femtedel av tillväxten och redan hunnit bli USAs fjärde viktigaste handelspartner, förnekades man det. Särskilda utvecklingslandsvillkor för en sådan handelskoloss som Kina hade rubbat hela grundidén med global frihandel. Ett sista förhandlingsförsök bröt samman i slutet av förra veckan och i Genève sent igår kväll tvingades Kina medge sitt nederlag. På de flesta kinesiska tidningars första sidor publiceras idag bittra anklagelser mot främst USA för att med, som det heter, överdrivna krav, bland annat i fråga om regler mot piratkopiering, har blockerat dess medlemsansökan.
Den 27 december 1994. Vissa förändringar i Kina.
I Kina är en ny slags revolution på väg. Efter 50 år då puritanism har varit statsreligion har världens folkrikaste nation nu fått ett sexinstitut. Vilket kan ses som ett första erkännande av att den nya öppenheten fått följder även på detta område.
De kinesiska myndigheterna, djupt bekymrade över den sexuella frigjordhet som släpps loss av ett ökande välstånd, har till slut accepterat att det hittills förbjudna ämnet åtminstone är värt att studera. Förr i världen skyggade det ytterligt puritanska kommunistpartiet för allt som hade med sex att göra och partiet skröt över att den ännu tidigare notoriska prostitutionen utrotats i och med revolutionen 1949. Medan Mao Zedong privat verkar ha varit en säng att leta av format var den officiella attityden man sällaktigt pryd. När prostitutionen återflorerar på varenda karaokebar och AIDS inte bara sprids längs knarksmuggelvägarna från Burma tvingas nu ledarskiktet ändra på den attityden. Det senaste uttrycket för det är Kinas första sexinstitut som öppnats i helgen. Dess chef Wang Guangqiao skyllde enligt tidningen China Daily på århundraden av feodalstyre som lett till en djupt rotad undvikande attityd till sex vilket lett till okunnighet och missförstånd. China Daily bidrog nyligen med ett exempel på just det med en redogörelse för ett par som för sin läkare bekymrat beklagade att de inte lyckats producera barn trots att de sovit tillsammans i flera år uppenbarligen utan insikten att det behövdes mer än sömn. I det här spektrats andra ände har det mer öppna kinesiska samhället medfört en våldsam ökning av den prostitution som kommunistpartiet trott sig en gång för alla har utrotat. Och i många städers gathörn finns allt oftare i ögonen fallande annonser som erbjuder bot mot olika slags veneriska sjukdomar. Den mest oroande aspekten är om AIDS får fäste i den väldiga och allt mer rörliga kinesiska befolkningen. Myndigheterna är nu klart medvetna om att detta, med den okunskap som råder och svårigheten att bedriva propaganda om ämnet är förbjudet, allvarligt kan hota fortsatta ekonomiska framsteg. Även om Kina inte rimligen kunnat få 1,2 miljarder invånare om folk bara suttit på parkbänkar och hållit varandra i handen, är även den kinesiska ungdomen fortfarande väsentligen mer pryd än frigjord. Enligt en undersökning bland universitetsstuderande var det bara 8% som hade ens en vag uppfattning om vad sex var. Åtminstone var det så få som ville medge det. Bengt Herner, Hongkong.
Den 5 januari 1995. Hur är det med handelskrig Kina-USA?
Kina gör en sista eftergift för att undvika ett handelskrig med USA. Landet har gett order om en kampanj mot landets förfalskningsindustri där CD-skivor och dataprogram masskopieras och säljs till vrakpriser.
3 CD-skivor för 40 kronor. Det är normalpriset i Kina för ABBA eller Roxette eller nästan vad som helst. En 10 mer i Hongkong. De finns i varje skivbutik, på varje marknad, nästan i varje gathörn. Dataprogram som kostar tusentals kronor i västvärlden får man i Ostasien i en omärkt brun påse för en 100-lapp. Engelska uppslagsverk på CD-ROM som i väst kostar 3000 kostar här 200. Detta är kärnan i detta förstadium till ett handelskrig mellan USA och Kina, där USA för att få bukt med den kinesiska piratkopieringen presenterat kineserna en förteckning över kinesiska produkter som kommer att drabbas av strafftullar och där kineserna tidigare hotat med samma mynt men nu verkar försöka undvika det hotande handelskriget genom att utlysa en allmän bojkott av pirattillverkade produkter. USA har hittills lokaliserat 29 fabriker i södra Kina, en del av de statligt ägda, som producerat mer än 75 miljoner CD-skivor per år. Allt utom 5 har gått på export. Amerikanska företag beräknas ha förlorat inemot 7 miljarder kronor i upphovsrättspengar. Peking har dels svarat med en motkampanj där man beskyllt USA för att försöka behandla Kina som vore det en amerikansk delstat. Dels att, som senaste motdrag, åtminstone försöka verka göra någonting åt problemet. När till och med Deng Xiaopings samlade verk piratkopierades medgav myndigheten att företeelsen var ett problem. Även om den grundläggande, kulturellt betingade uppfattningen är att kopiering är skön konst, ofta finare än själva ursprunget. Kinesiska myndigheter har det senaste året beslagtagit 1,5 miljoner kopierade böcker och mer än 2 miljoner kopierade CD-skivor. En droppe i havet. Den folkupplysningskampanj som nu inleds bedöms av bland annat sakkunniga i Hongkong knappast heller ha mer än just en kosmetisk effekt. Bengt Herner, Hongkong.
Den 20 januari 1995.
Enligt tidningsuppgifter i Hongkong ligger Kinas högste ledare Deng Xiaoping sedan en tid i koma på sjukhus och prognoserna sägs vara att han bara kommer att leva några månader till. Enligt tidningarna har partiets ledande medlemmar blivit ombedda att inte lämna Peking. Officiellt i Peking sägs att Deng mår bra.
Men vad händer när han dör? TV-programmet 8 dagar försöker utreda.
Deng Xiaoping, den mest inflytelserika mannen i världens folkrikaste land, har inte långt kvar. Kommunistpartiet förbereder Kinas folk och världen och varnar för vad som kallas nya omständigheter.
90 år gammal, Kinas store reformator Deng Xiaoping. Mycket bräcklig, men frisk för sin ålder, säger myndigheterna. Hans dotter Deng Rong säger dock att hans hälsa försämras dag för dag. Hongkongpressen påstår att Deng redan ligger i koma och citerar en källa som säger att han inte kommer att leva längre än till mars. Den här bilden är det senast publicerade fotografiet av Deng Xiaoping. Den sista januari firas det kinesiska nyåret och det ses som ett dåligt omen om dödsbudet skulle komma innan dess. Är man skrockfull ska man helst undvika att dö strax före nyårsafton eftersom det inte bara bringar olycka över familjen utan också är ett tecken på att man begått illgärningar under sin levnad.
Tom Hart, professor vid avdelningen för Stilla havs Asiens studier, Stockholms universitet. Det här senaste, jag nämnde det för dig innan vi gick in, det här som säger att dör man före nyåret så har man begått illgärningar. Då dör han före nyåret, sa du.
Ja, det får du
utveckla.
Ja, å andra sidan har han lovat att leva tills Kina tar över Hongkong 1997. Så vi får se vilket det blir.
Men du menar...
Illgärningarna menar du?
Ja.
Ja, efter 70 år i kommunistpartiet i Kina har man haft god tid på sig att göra en och annan illgärning. Men de flesta då menar att Dengs gärning under de sista 15 åren har varit ganska positiv. Det är han som har stått för och guidat den reformpolitiken som har definitivt höjt levnadsstandarden för ganska många kineser och öppnat landet. Negativt däremot är naturligtvis det fiaskot för 5-6 år sedan i Peking, Tiananmen, som han måste...
På Himmelska fridens torg, ja, i blodbadet där. Ja,
som han bär det yttersta ansvaret för, naturligtvis. Och jag skulle vilja säga att den här pådrivna, väldigt snabba ekonomiska tillväxten som har mer eller mindre frammanats av den kommer att skapa väldiga problem för hans efterföljare.
Det du har gjort just nu är att du har egentligen formulerat i korthet Deng Xiaopings eftermäle, kan man säga.
En del av den, ja. Kommunistpartiet har träffats i veckorna och sagt att Dengs idéer och hans gärning kommer att leva 100 år framåt i tiden. Att Kina kommer att fortsätta att leva och leda sig enligt de här principerna. Vi får se om det blir 100 år eller 100 veckor eller vad, men... mycket beror på vad som händer nu här efter.
Mm. Häromdagen så rapporterade tidningar i Hongkong att Deng Xiaoping redan ligger i koma, och då rasade Hongkongbörsen med 3%. Det är ett litet exempel här, men det ger ändå något av dimensionen på det här som händer.
Ja, dimensionen är mycket större än så. Det är en påtaglig nervositet. Partiet har i månader nu förberett sig för det här. Krisberedskapen är på plats. Och man hamrar hem ett enkelt budskap att det finns en triumvirat på plats, att successionen redan ägt rum, att Jiang Zemin är kärnan i den nya ledningen och att armén ställer upp bakom den.
Det är alltså nuvarande presidenten du tar.
Ja, president och partiordförande och ordförande i militärkommissionen. Mm.
Backa bara ett ögonblick. Krisberedskapen är på plats, säger du. Vad innebär det?
Ja, det innebär att man har lärt sig en läxa från 1989 när man hade svårt att få ut trupper och poliser effektivt och i tid. Sen dess har man satsat väldiga pengar på att utbilda enheter som är mycket, mycket högt beredskap och kan kommenderas ut på mycket kort tid. Med modern utrustning, gummikulor och allt detta. Det vet folk. Och av den anledningen så tror jag inte att man tror inte att det kommer att bli några påtagliga demonstrationer när de går bort. Inte omedelbart i alla fall.
Mm. Den nya ledningen är i princip på plats, säger du. Betyder det att man ska vara säker på att det här blir en stabil övergång?
Ja, de satsar allt på att det ska bli en stabil övergång. Problemet är situationen i Kina är så labil för närvarande, framförallt på grund av den här ekonomiska tillväxten som har skapat inflation, massmigration inom landet, kriminalitet.
Hundratals människor som rör sig i stora strömmar över.
Hundratals miljoner
förstås.
Det är väldigt stora antal som rör sig.
I jakt på arbete alltså.
Ja, just det. Och korruptionen är mycket allvarlig. Det är klart, allt är inte negativt, och den här välståndet som man måste säga karaktäriserar större del av landet gör att det finns krafter som vill naturligtvis också upprätthålla stabiliteten. Det är många grupper, stora grupper som har vunnit på den här utvecklingen naturligtvis. Partiet är intresserat naturligtvis av att hålla lugn. Armén lika så. Så det finns krafter som kommer naturligtvis att göra allt för att hålla situationen stabil. Men många anser att det krävs bara en tändande gnista, vilken kommer att tändas för eller sedan. Det är en sån förakt för regimen under ytan, och den är så här nära under ytan, det ser man och avläser man hur lätt som helst i Kina. Att det kommer en uppgörelse en vacker dag, det är ganska övertygande. Mm.
Så även om man då inte ska svartmåla och påstå att när Deng Xiaoping dör så kommer det att bli folkresningar, så kan man i alla fall vara övertygad om att Kina nu går mot en alldeles oerhört osäker tid.
Ja, just det. Eftersom det inte finns någon person som har den prestige och den senioritet som Deng har haft, som kan sitta ovanför det hela och styra. Ett litet problem är att det faktiskt finns några kvar ur hans generation. Och framför tror att en viss Jiang Shangkun som var Kinas före detta president, som Deng har tvingats i pensionering. Han är bara 86 eller 87 år. Det är alltså några år om han just det. Och har lite tid på sig och har faktiskt syns till i södra Kina igen sista tiden. Så att det kan hända att det blir rörelser så att säga i absoluta högsta ledningen, men förmodligen får vi vänta och se vad som händer.
Men en oerhört osäker tid som du säger. Tack Tom Hart för att du kom.
Ja.
Den 30 januari 1995. Nyår i Kina.
Idag är det nyårsafton i Kina. Och många tror att Kina står inför stora förändringar. Landets egentliga ledare, Deng Xiaoping, är döende. Och frågan är om hans efterträdare ska lyckas hålla ihop det väldiga landet.
Deng Xiaoping, nu 90 år gammal, kan inte ge Kina vägledning under grisens år. Deng har hittills lett Kina till förbluffande ekonomiska framsteg. Men alla landets delar är inte lika framgångsrika. Amerikanska försvarsministeriet befarar att Kina med sina 1200 miljoner invånare nu kan spricka sönder. Olyckskorpar påminner. Under grisens år 1979 dog 240 000 kineser i en jordbävning. Kort därefter avled Mao Zedong. Under senare år har Deng Xiaoping framträtt offentligt bara vid nyårsfirandet. För varje gång har han verkat svagare. Tills nu har ändå hans frammumlade order förmedlats till Kinas kommunistparti och regering av dottern Deng Zhong. Nu tros Deng ligga i koma och hållas vid liv på konstgjort vis. Det bådar ont att dö i slutet av ett år. Presidenten, tillika partiledaren Jiang Zemin, höll idag nyårstalet i Folkets stora hall i Peking. Han underströk att också Taiwan tillhör Kina. Han ville ha en fredlig återförening men varnade andra länder för att lägga sig i. Jiang och hans nuvarande kamrater tros komma att spela på nationalistiska strängar för att hålla sig kvar vid makten. Bedömare är tämligen eniga om att det inte blir några demokratiska experiment i Kina.
Kina firar grisen idag, men ledaren Deng Xiaoping håller inte det traditionella nyårstalet.
Ja, idag är det dag ett på det kinesiska nyåret enligt den gamla klassiska månkalendern. Vi lämnar hundens år och går in i grisens år. Vad innebär detta, Bengt Turner i Hongkong?
Det innebär att många tror då att grisen symboliserar familjesammanhållning, välstånd och harmoni. Grisen är snäll, timid, inte särskilt smart, men representerar ganska mycket gott. Det som är illavarslande, som många spågubbar, ledarskribenter och börsanalytiker och andra noterar här, det är att här året har 2 augusti.
Varför det?
Jo, därför att månvarvet är 29 dagar och då måste man kompensera ungefär som vi har skottår i den gregorianska kalendern, så har man då en extra månad inlagt med särskilda mellanrum. Och tittar man tillbaks historiskt så har det varje år som det har inträffat, det var 4 gånger det här århundradet, så har varit en stor katastrof i Kina. Senast 1976 då Mao Zedong dog. Och man hade en jordbävning som krävde i närheten av 250 000 liv.
Nu kan man ju tycka att det här med skrock och astrologi är lite fånigt. Men kineserna tar det här på högsta allvar. Även börsanalytikerna och även de västerländska bankfirmorna, vad jag förstår.
Jo, eftersom den här tron på lyckotal och på den här typen av astrologi sitter så djupt i den kinesiska kulturen, så
så får det då en slags realitet där, för även kinesiska börsmäklare och fastighetshajar och sånt där tror på det här, och då blir det så att säga verklighet. Det styr till en del då Hongkongbörsen, så att jag vet till exempel den här franska mäklarfirman Credit Lyonnais stänger av sina computers vid den här tiden på året och sitter och granskar den här gamla månkalenderns spådomar, och utfallet är häpnadsväckande bra.
Så tittar man bakåt så stämmer astrologin bättre på den kinesiska astrologin bättre än vad de vanliga börsanalysinstrumenten, just för att alla tror på att detta är sant och agerar därefter.
Om man håller sig till Hongkong så påstås det vara så, men knappast på andra börser alltså.
Men vad är det då som kan tänkas hända detta grisens år? Vi har ju, Deng Xiaoping har ju inte visat sig nu under nyårsfirandet och inte hållit sin traditionella tal. Är det ett av de farorna som kan...
Ja, den stora olyckan som alla går och väntar på eller fruktar, det är ju naturligtvis att Deng Xiaoping ska dö. Och det kan ske precis när som helst. Han är gammal, han är skröplig och har som ett understryks då utav att han inte har visat sig det här året. Det första gången på 8 år nu. Förra året så framträdde han, visade sig då i tv och var gammal, skröplig, och det chockerade många att se den här gamle 90-årige ledaren knappt kunna stå utan hjälp, och han hade svårt att höra och tala alldeles uppenbart, och i år så syns han då inte alls. Och dessutom så har det här föregått av hans dotters väldigt raka uttalanden om att han försämras från dag till dag och att man måste vara beredd på att han inte längre finns. Det skapar ett maktvakuum kan man säga i Kina. Det är ju kufiskt att en 90-åring som inte har någon som helst officiell funktion är den reella ledaren i detta väldiga rike. Men han är den som legitimiserar statsmakten. Han var en av de sista som har varit med om den långa marschen och skapat det kommunistiska Kina. Och när han försvinner så saknas, bryts kedjan bakåt. Och den nya generationens ledare har inte alls samma maktställning, och då vet man inte vad som händer.
Vad är man rädd för ska hända? Är det att Kina ska splittras, eller att det ska bli krig med Taiwan? Eller vad?
Ja, det är... Kina är så stort, det innehåller så många olika, ska jag säga, centrifugala krafter. Regioner som drar åt olika håll. Centralmakten förmår inte kontrollera regioner, förmår inte kontrollera befolkningsminoriteter. Och den tendensen kommer kanske att förstärkas då om Deng Xiaoping dör. Det var ett seminarium nyligen i Pentagon, USAs försvarsministerium, där Kina-kännare satt och diskuterade det här. Och halva panelen trodde ungefär att de närmaste 2 åren efter hans bortgång kommer inget särskilt att hända. Reformerna kommer att fortsätta som hittills, men därefter så kommer det att falla sönder ungefär som Sovjet gjorde. Inom en period av upp till 7 år så kommer Kina att brytas upp i regioner, i befolkningsminoriteter, och det kan bli socialt, politiskt, ekonomiskt kaos och maktkamp, och man vet inte hur armén kommer att reagera. De befarar krig med Taiwan, repression i Hongkong.
Tack Bengt Terner i Hongkong. Nästa år är alltså råttans år. Vi får se om vi klarar av det här grisens år.
Och det var alltså inspelat den 31 januari 1995 enligt vår tidräkning. Den 5 februari 1995. Nu blossar handelskriget upp mellan Kina och USA. Den största piratkopieringen som världen skådat i den som håller på i Kina.
USA och Kina tycks vara på väg mot en öppen konflikt sedan USA infört handelssanktioner med 100-procentiga strafftullar på kinesiska produkter. Kina har å sin sida svarat med motsvarande strafftullar på amerikanska varor. I huvudsak handlar den här konflikten om piratkopiering av bland annat CD-skivor. Kina hävdar att man är ett offer för missförstånd. Men som vår Asien-korrespondent rapporterar, verkligheten ser lite annorlunda ut.
Piratkopieringen finns också här på tröskeln till Kina. Musiken kommer ur en högtalare utanför en musikbutik i kinesiska Shenzhen, direkt utanför järnvägsstationen där man anländer från Hongkong. En CD kostar 14 kronor, en tiondel av normalpriset. Det mesta är musik av Hongkongs och Taiwans popstjärnor, men här finns också Beatles, Madonna, Michael Jackson och ABBA. Från en annan musikaffär donar Roxette. Allt är kinesiska piratkopior från en industri som producerar 75 miljoner CD-skivor om året. 70 miljoner säljs på export och kan köpas över hela Asien, avslöjade bara genom priset en tiondel av originalets kostnad. Det här är, som Lachlan Rutherford, regionalchef för multinationella EMI, säger, den mest omfattande piratkopiering som världen hittills skådat.
This is the largest pirate organization, however clandestine and unorganized it is on the surface, this is the largest pirate operation the world has seen so far. We've had problems with other countries in Southeast Asia, but the scale of this is beyond anything any copyright organizations have had to deal with before.
Två kinesiska bönder från någon inlandsprovins spelar för att få en slant i en kopparkittel. Shenzhen är en av Kinas ekonomiskt mest snabbväxande städer, men Kina är som helhet fortfarande ett fattigt och på många områden tämligen laglöst land, en ideal grogrund för copyright-pirater. Det finns åtminstone 29 stora CD-fabriker med sofistikerad holländsk, tysk och svensk utrustning. En del ägs av den kinesiska armén, andra av partihöjdare eller deras släktingar. De gynnas alla av låg arbetskostnad och icke tillämpad lagstiftning. Välpublicerade jippobetonade polisräder har gjorts, men de beslagtagna CD-skivorna har timmar senare varit ute i handeln igen. Personer som fängslats har varit frigivna dagen därpå. Det är inte bara musik och böcker som kopieras, för under tusenlappen kan man köpa CD-ROM med 70 dataprogram tillsammans värda 50 gånger mer. Peking har påbjudit en konsumentbojkott mot piratkopierade varor och gjort en del ingripanden. Men detta verkar enligt Stephanie Mitchell, som representerar de utländska dataföretagen i Kina, mer ha varit skådespel än helhjärtade insatser.
Serious in terms of knowing they have a problem? Sure. Serious in terms of have I seen any real action to stamp it out? I'm afraid not.
Även nu, med de första skotten avlossade i detta handelskrig om piratkopiering, är det på gatorna i Shenzhen svårt att se minsta försök att komma till rätta med problemet. Även poliser köper piratgjorda CD-skivor, klädbutikerna är fyllda med piratgjorda Levi's jeans och de exklusivaste livsmedelsbutikerna säljer piratkopierad fransk konjak. Bengt Terner, Shenzhen.
Den 22 februari 1995, världens största dammbygge.
Den amerikanska människorättsorganisationen Human Watch Asia varnar idag i en rapport för de miljömässiga och mänskliga konsekvenserna av ett nyligen påbörjat dammbygge i Kina, de tre klyftornas damm i Yangtze-floden. Organisationen uppmanar utländska företag att inte investera i projektet.
De tre klyftorna, ungefär halvvägs upp längs Yangtze-floden, är ett naturens underverk med lodräta klippväggar och berg som i århundraden inspirerat kinesiska konstnärer och poeter. Där byggs nu världens största damm, mer än 60 mil lång, som kommer att lägga 140 städer och tusentals byar under vatten. Att tygla Yangtze-floden har varit en kommunistisk dröm ända sedan Mao Zedong besökte platsen på 50-talet. Dagens kinesiska ledare har också tilltalats av projektets storslagenhet som bara överträffas av den kinesiska muren. Och precis som muren kommer dammen enligt den respekterade New York-baserade människorättsorganisationen Human Rights Watch Asia att stå som en symbol för en förtryckad stats totalitära maktutövning. Enligt organisationens rapport som publiceras idag bäddar projektet inte bara för en möjlig ekologisk katastrof utan också för en mänsklig katastrof som utländska investerare noga bör överväga innan den kinesiska regeringen gett garantier för en rimlig humanitär behandling av den befolkning som berörs. Mer än 1 miljon människor kommer att drivas bort från floddalen med tvång. Deras protester har redan slagits ner med våld. De som protesterat har fängslats, liksom journalister som skrivit kritiska artiklar. Organisationen befarar också att fångar kommer att användas för tvångsarbete på projektet. De tre klyftornas damm har alltid varit kontroversiellt. När beslutet togs för 3 år sedan röstade en tredjedel av folkkongressen nej. Världsbanken har hittills sagt nej till finansieringshjälp till den beräknade kostnaden 130 miljarder kronor. Hittills har Kina erbjudit utländska företag investeringar i främst kraftverksdelen för motsvarande drygt 20 miljarder kronor och söker utländsk finansiering för ytterligare ungefär 30 miljarder. Bengt Terner, Hongkong.
Den 26 februari 1995, handelskriget med USA förhindrades i sista minuten.
Hotet om ett handelskrig mellan Kina och USA har alltså avvärjts genom ett kompromissavtal som träffades i morse. Detaljerna i överenskommelsen är ännu inte kända. USA hade hotat Kina med höga strafftullar på kinesiska varor om inte Kina slutade med att piratkopiera amerikanska filmer, CD-skivor och dataprogram, medan Kina å sin sida hade hotat med sanktioner mot amerikanska varor och företag.
Här finns Tom Jones, här finns här finns John Lennon. Här finns det mesta fortfarande helt precis nästan som original, men ändå inte riktigt. Därför att priset är bara en tiondel av vad det borde vara. Men det är riktiga cellofanförpackningar och det är varumärken som ser ut som på riktigt. Det saknas på den här lilla skriften som brukar ligga inne i CD-paketen. Men som sagt, priset skvallrar om att det här är inte äkta vara utan piratkopieringar. Nej, ännu har i varje fall inte försäljningen av piratkopior, vare sig det gäller CD-skivor som här, Levi's jeans, fransk konjak eller dataprogram upphört. Inte ens denna dag som var deadline för det hotande handelskriget mellan USA och Kina. Det är visserligen färre gatuhandlare synliga idag än när jag var här i piratlandet framför alla andra, Guangdong-provinsen i södra Kina, för en tid sedan. Men de finns. På ett ställe stod till och med polisen aningslöst 3 meter bort och gjorde ingenting. Som vanligt i trätorna mellan USA och Kina, där de återkommande konfliktämnena är mänskliga rättigheter, den kinesiska marknadens tillgänglighet och piratkopiering, blev det alltså till slut en kompromiss, trots att det nog nu var närmare ett handelskrig än någon gång tidigare. Ett problem i umgänget mellan USA och Kina är att USA ofta ger motsägelsefulla signaler till kineserna. Samarbetet pågår för fullt på andra områden. Så sent som igår undertecknades kontrakt för flera miljarder dollar. Kineserna förstår inte helt det amerikanska systemet med kongress och senat med egna och ibland andra viljor än presidentens. Samtidigt finns faktorn Deng Xiaoping som kanske är döende och då kan ingen kinesisk ledare visa sig vek och ge efter för i synnerhet amerikanska påtryckningar. Men åter bevisades alltså att båda länderna nu är så beroende av varann. Kina är USAs snabbast växande marknad och USA är redan Kinas viktigaste marknad att de inte har råd med ett verkligt handelskrig. Detta vägde för 1 år sedan tyngre än Kinas bristande respekt för mänskliga rättigheter. Nu vägde detta tyngre än att en del amerikanska företag har gjort stora förluster genom kinesisk piratkopiering. Bengt Terner, Shenzhen i södra Kina.
den 4 mars 1995.
Imorgon inleder det kinesiska parlamentet, den så kallade folkkongressen, sitt årliga möte, och några av Kinas mest namnkunniga dissidenter, oliktänkande alltså, har skickat petitioner med krav på mer demokrati och bättre respekt för mänskliga rättigheter. Men folkkongressen vägrar att ta upp det här kraven till diskussion.
Hela det kinesiska folket, de numera drygt 1,2 miljarder människorna, det är deras kongress som öppnar imorgon. Den kinesiska regimen vill gärna visa att debatt och kritik tillåts, men den som framför kritik mister ofta sina medborgerliga rättigheter. Men det handlar inte om förtryck, menar de styrande, när folkkongressen avfärdar möjligheten att diskutera de krav på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och andra politiska reformer som framträdande dissidenter vill att kongressen ska ta. Och lagen säger ju att de här människorna inte har rätt att delta i debatten. Att de vänder sig till utländsk press visar bara att de har skumma motiv, anser talesmannen för folkkongressen, det vill säga det kommunistiska partiet. För det är fortfarande partiet och den döende ledaren Deng som bestämmer. Och även om större delen av det revolutionära arvet nu överges, så finns det en sak som är sig lik. Folkkongressen gör som partiet säger, och partiet behåller makten.
Mer från folkkongressen den 5 mars 1995.
Kinas premiärminister Li Peng sa när folkkongressen Kinas parlament idag öppnade att landets ekonomiska tillväxt måste dämpas för att minska inflationen, som tillsammans med korruptionen är ett av Kinas allvarligaste problem just nu.
Varje år samma spektakel, samma röda flaggor, samma kommunistledare på podiet, samma partibossar och byråkrater i auditoriet. Och varje år samma premiärminister som håller i stort sett samma tal till nationen om det stora framsteg hittills och om kommande landvinningar här via simultantolk.
Fellow deputies, this year we are faced with the heavy tasks of reform and development.
Men alla är inte lika imponerade, allra minst så kallat vanligt folk som inte har förmånen av de rätta partikontakterna som krävs för att lyckas i affärer, eller som av andra orsaker inte fått personlig vinning av de senaste årens ekonomiska utveckling.
Especially for last 2 months, we see the inflation much higher than before. And the price before Spring Festival was lower. After Spring Festival, everything is higher.
Det senaste årets inflationsmål var 10%, det blev 22, och med än mer för konsumentpriser. Alla, som den här damen, i varierande grad förbittrade över regimens tillkortakommande. I folkkongressens stora hall är premiärministern Li Peng inte omedveten om en folklig vrede över vare sig det oavbrutna och snabba prisstegringarna eller en korruption som hotar att underminera det kommunistiska ledarskapets auktoritet, och förmanade än en gång att om makten är oss given av folket ska vi arbeta i folkets intresse och inte för privat vinning. Här i en kinesisk skola undervisas eleverna om den legendariska rättrådigheten hos de kommunistiska styrkorna som åstadkom revolutionen 1949. Det finns idag inga legender att förtälja om dagens kommunistiska generation. 15 års ekonomisk liberalisering har gett för många oemotståndliga lockelser att berika sig själva på folkets bekostnad.
We've seen in the TV lots of corruption, smuggle. Last night we saw that in the TV, but more than 100 people. And also these are the big officials.
Oroligheterna i samband med demokratidemonstrationerna och massakern på den 1989 hämtade sin kraft lika mycket ur en missnöje över korruption och prisstegringar som bristen på demokrati. Idag är skillnaden mellan de som har och de som inte har, mellan stad och land, mellan inland och kustprovinser, långt större än då. Som enligt Kina-kännaren Mark Faber i Hongkong kan leda till en svår politisk turbulens.
The problem is that in the countryside where you still have approximately 800 million peasants living, that there the living conditions have hardly improved. And as a result of that, the disparity between rich people or more well-to-do villages, cities along the coast, and the poor part of China has widened very significantly.
I denna närmast krisartade situation förlamas Kinas ledning av det pågående generationsskiftet vid makten. Från Deng Xiaoping till en yngre generation av vilka just nu ingen verkar förmögen att ta kommando och på allvar tackla landets många djupgående strukturella problem. Bengt Herner, Hongkong.
Den 3 maj 1995.
I Kina byggs just nu världens största damm med tillhörande vattenkraftverk. Det är ett kontroversiellt bygge som oroar många människor. Den uppdämda floden kommer att bilda en 60 mil lång sjö. Bortemot 1 miljon människor tvingas flytta.
Den majestätiska Yangtze-floden ska skäras av. Arbetena i floden har redan gjort att stammen av delfiner som faktiskt finns här drastiskt har minskat. Här kommer att resa sig en damm på 120 meter, lika hög som Uppsala domkyrkotorn. En bred, ofantlig damm vars like inte finns någon annanstans i världen. Dimensionerna imponerar och skrämmer när truckarna mullrar fram här och borrmaskinerna från Atlas Copco arbetar sig in i det lösa berget. Så här kommer det att se ut efter 18 års byggande. Väldiga slussar ska kunna lyfta 3 10 000 tons fartyg samtidigt. Kraftverkets 26 generatorer, de här runda röda hjulen, får en effekt på 700 megawatt styck. Bara en sån generator ger mer energi än hela Stornorrfors utanför Umeå, ett av Sveriges största vattenkraftverk. Här jobbar 10 000 man på den södra sidan av Yangtze-floden och lika många, 10 000 på den norra sidan. Högste chef på norrsidan är den här mannen, teknologie doktor Jiu Sun, bara 26 år gammal, utexaminerad för jämnt ett år sedan. Jätteprojektet har hjälpt ingenjören Li Peng att bli premiärminister och att också bli den gamle ledaren Deng Xiaopings favorit. Men de båda herrarnas favoritprojekt kritiseras av många. Den kinesiska journalisten Dai Qing, som nyligen besökte Stockholm, säger:
This is a project, it's a political project special for the emperor's political career. So,
any particular person?
Deng Xiaoping, before Mao Zedong, and then Chiang Kai-shek and Sun Yat-sen. Every dictator in China want to have a huge project on the mighty river of Yangtze.
Dai Qing menar att man lika väl kunde bygga fler mindre kraftstationer. Hon har skrivit en kritisk bok om projektet. Det gav henne 10 månaders fängelse. För 20 år sedan omkom minst 85 000 människor när 2 jorddammar brast i Huai-floden, inte så långt ifrån Yichang. Sånt glöms inte så lätt, men cheferna här säger: Nu dränks 66 mil av dalgången. Den här byn kommer att ligga 100 meter under vattenytan. Vad ska hända 1 miljon människor som tvingas flytta, och hur känner de sig inför tvångsförflyttningen? De får det bättre, försäkra våra värdar. Vi måste åka tillbaka nu.
Den 21 maj 1995.
I Kina sker avrättningar ofta inför öppen ridå, och de sänds i TV. Medan fångarna förbereds kör en omärkt bil ut från ett lokalt sjukhus. I bilen finns läkare och den utrustning som behövs för att avlägsna organ. Unga dödsdömda anses bäst lämpade, deras organ är friska. Och när de avrättats är det bråttom, organen måste vara färska. Behöver man ett hjärta skjuts dödsdömda i huvudet, behöver man ett öga skjuts de i hjärtat. Eftersom det inte finns något system för frivillig organdonation i Kina växer handeln med organ från dödsdömda lavinartat med patienter från USA, Europa och närliggande Hongkong. Priset för en njure ligger runt 200 000 kronor, en hornhinna går för drygt 20 000. Kinesiska myndigheter medger att detta sker men bara i mycket sällsynta fall och bara om fången gett sitt medgivande. Kritikerna säger att det är lögn och kritiken växer.
I don't think that doctors should be associated with death chambers. I have a hard time believing that you can dissociate a post-execution process from the execution process itself. And I think that executions are issues that should be left to the state and the judiciary to decide whether they do them or not, and that the medical profession should stay away.